Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Karin Gide, nu blir det podd.
Nu blir det podd, Peppe Öhman. Vad fint att se dig. För en gångs skull sitter vi faktiskt och tittar på varandra om en över någon, jag kommer inte ihåg längre om det är Zoom eller FaceTime eller någon slags kanal.
Ja, tekniskt sett kunde vi ju spela in det här, alltså rent fysiskt tillsammans. Men trots att vi är samma land så är vi inte alls så nära varandra.
Men vet du, vi är i samma tidszon. Så att vi är ungefär lika pigga slash lika trötta för en gångs skull.
Du brukar tyvärr alltid vara lite tröttare, men nu är det eftermiddag både på Österlen och på Gotland. Så fint.
Ja.
Har du, Karin, vad har du läst på sistone?
Jag har ju läst en bok av den berömda romanförfattaren Peppe Öhman. Känner du till henne?
Och alltså, jag vet inte om jag läst den, men jag blir ändå lite nervös över att du har läst den. Det känns så otroligt privat liksom.
Du vill helst inte att någon ska läsa dina böcker, du bara
nej.
Skriver dem och sen så ska vi köpa dem och sen ska vi elda upp dem. Men jag, det var väldigt, väldigt kul att läsa din bok. Jag har, känner ju att jag har liksom varit med nästan som en gudmor i dess tillblivelse här. Och nu så är den ute. Och en fröjd att läsa, verkligen. Väldigt, väldigt kul. Den heter En gång om året. Och vill du att jag ska berätta för dig vad den handlar om?
Det kan du väl göra. Du kan berätta din tolkning. Vill bara säga, när vi börjar prata mer om den, så finns det ju namedroppar på en flik där. Alltså, jag vill ju aldrig producera någonting utan att ha det med på ett hörn. För alltså, det är ju eviga gummor.
Stor ära att jag är med i den här liksom blurben på ena sidofligen där på omslaget. Dust jacket, som jag vet att det heter, det tycker jag låter så himla proffsigt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, nej men det här är ju då en relationsroman som utspelar sig i Stockholm, skulle jag vilja säga. Eller? Nej? Jo.
Ja, gud, du har läst. Ja, men du känns som ett läxförhör. Du behöver verkligen inte säga rätt saker.
Jag bara, nej, är det en scen i Helsingfors också? Shit, har jag sagt fel? Jo, det är det ju, för att ni är på bok. Ni, romanfigurerna, är på bokmässa. Det här är jättekul, det här är så här ett psykologiskt experiment. Jag har aldrig suttit framför en författare och talat om för vederbörande vad boken handlar om. Men det är intressant. Ja, och jag tycker att den är fångar samtiden väldigt mycket. Och vår, vad ska vi säga, kanske något anakronistiska syn på relationer som ju lever kvar sedan tusentals år. Där, åtminstone i heterosexuella relationer, är det väldigt vissa liksom parametrar som ibland kan te sig lite märkliga när man tittar liksom utifrån. Till exempel den här klassiken att vi ska träffas och så ska vi bli kära och sen så ska vi älska varandra i nöd och lust hela livet.
Ja, visst är det sinnessjukt.
Det är faktiskt helt sinnessjukt. Sjukt! Det är sinnessjukt. Ni vet väl om allihopa att det här var någonting som blev till när vi blev jordägare. Det var ju liksom en transaktionsmässig relation helt enkelt. Min dotter gifter sig med din son vare sig de vill eller inte, och sen så kopplar vi ihop våra åkrar här och det blir ju jättebra. Och sen så kom det någon slags religion och tog över den här tolkningen. Ja.
Ja, men verkligen. Men jag tänker på den tiden när det var en ekonomisk transaktion, då var det väl mycket mer accepterat att man hade liksom kärleksförhållanden på annat håll. Man var liksom gift och sen hade man väl sina kärlekar. Och alltså, det var två skilda saker.
Undantaget den lilla detaljen att kvinnorna inte hade någonting att säga till om utan bara var liksom en handelsvara. Mm. Så tycker jag ändå den här...
Som du sa alltså.
Ja, precis. Som vi nu har gått tillbaka till. Men så tycker jag ändå att den här ekonomiska biten när det handlar om jordägande, den är liksom rimlig och logisk på något sätt. Ja, nej, men vi knyter ihop släktband här. Det blir ju väldigt praktiskt. Och så föder ni barn som kommer jobba i gården här. Och, ja. Och så säkrar man sin egen pension så att säga som förälder. Det här andra som kom till... Sen så vart det ju den religiösa... Nu kommer det så här folklivsforskare Karin Gide hitta på. Men ja, bear with me. Men så här tolkar jag i alla fall. Och sen kom då religionen och pådyblade... olika liksom teser om att man ska vara trogen inför Gud. Men det, alltså prästerna gjorde ju så för att förstärka det här ekonomiska och kvinnans ställning. Så att det var ju liksom som en efterhandskonstruktion av de som sade sig tolka ut de olika, alltså Guds eller vilken Gud man nu trodde på, ord. Och det är ju fortfarande, även om det är helt fucked up och hittepå, så är det fortfarande på något sätt, ja, så är det. Det är levnadsregler som någon har bestämt för att bibehålla makten. Okej, okay, fine. Över kvinnan oftast. Sen då kom den moderna sekulariserade tiden, och det är nu det blir riktigt, riktigt konstigt. För nu ska vi tro på någon form av romantisk kärlek som på något sätt har uppfunnits i Hollywood, eller på sig. Eller jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Alltså, man ska bara bli helt swept off of one's feet. Och på något sätt bara... Så ska den här kärleken också bara självgenerera som någon slags sån här brasfilm som man sätter på kontoret vid juletid. Ska den bara brinna? Och sen som en loop, och sen när brasan brunnit ut så klipp, kommer en ny brasa och den bara eldar på där genom barn och konflikter och jobb och jävelskap och ålder och så vidare. Det är helt sjukt, och jag tycker att vi ska ge varandra guldstjärnor, vi som faktiskt har lyckats är ju också ett fånigt uttryck, men att man åtminstone har några relationer i några år och lyckas ha roligt med det, men det är ju väldigt, väldigt märkligt. Jag tycker att huvudpersonen i den här boken är intressant, för att hon tänker lite som en kille. Eller lite mer så här pragmatiskt, att jag kan tänka mig att det är inte riktigt att vara otrogen ifall jag håller mig så att säga till ett ligg om året med en kille som jag är väldigt, väldigt attraherad av fysiskt och kanske även psykiskt. Sen så blir det ju lite, det är inte så enkelt som man kan tro naturligtvis, jag ska inte spoila hela boken, men det är ju själva upplägget. Och jag tänker att, kom du ihåg den här gamla franska presidenten Mitterrand som ju i alla år hade han ju en kärlekshistoria med en kvinna som liksom var nästan så här the second first lady i Frankrike. Mm. Ja, och jag kommer ihåg att på den tiden jag tyckte att det var så moraliskt upprörande, och nu när jag är 49 bara, åh nej, men ja, det var väl... kan man väl tänka sig typ.
Men alltså, jag kommer ihåg att för att när han dog så var både hon och frugan på begravningen. Och liksom man bara, ja men de sörjer ju honom båda. Det är väl
nej, nej du tänker dottern. Ja, ja, frugan, just det, frugan älskar innan och älskarinnans och Françoise dotter. Och hon heter Mazarin. Och jag har faktiskt döpt min dotter till Mazarin. Som du vet, Alice heter det i andra namn. För jag tycker det är ett otroligt coolt namn.
Är det sant?
Ja.
Det är väldigt coolt namn.
Jag läste nämligen en jag tror att det var någon krönika eller någonting av den här Mazarin, som är hon är någon professor i filosofi eller någonting. Hon är i alla fall en intellektuell fransyska som jag tyckte verkar cool. Ja, så att det var en väldigt lång utvikning från din bok. Men den undersöker i alla fall våra attityder till tvåsamhet. Så kan man väl sammanfatta det.
Så bra. Aldrig hört någon beskriva den så bra. Mycket bättre än vad jag själv skulle kunna göra. Jag brukar ju säga att jag egentligen bara... Eller jag brukar säga det du sa fast på att liksom... inte lika snyggt sätt. Men också det här att man är ihop med någon och allt är egentligen ganska bra, men man känner ändå att fan, var det här verkligen allt? Jag tänker att det finns, är man ihop med någon som gör liksom konstant otrogen mot en eller är våldsam eller liksom har liksom problem med alkohol eller något som är väldigt så här konkret, så det kanske är lättare att skilja sig. Men är det bara liksom en gnagande känsla av att det här är egentligen bra och jag kanske inte får något bättre än det här, men fan, det är ändå inte riktigt som jag vill att mitt liv ska vara. Och jag tänker att det måste väl vara en känsla som inte är helt ovanlig ändå.
Jag tror att det är nästan ovanligt, tror jag, att inte ha den känslan efter de här första åren när man är väldigt kär. Och sen så blir man ju liksom nykär ofta i omgångar när man är liksom vid högtider, eller ja, eller kanske inte vid högtider, kanske man blir okär. Men, nej, men när man får barn och såna här saker som påminner en om ens tvåsamhet, man ser sina barn. Jag tror aldrig så kär i min man som när vi, som häromdagen, vi satt på stranden och så här kvällstopp här på Gotland och solen gick ner och våra liksom så här tweenies, tonårs nästan barn lekte med varann som de gjorde när de var små och plaskade runt där liksom. De här numera stora kropparna liksom. Det var så himla fint. Så här, kolla, de där har vi gjort. Och då blir man ju kär. Så att det handlar ju om, tänker jag, som en depression eller alla andra känslotillstånd. Sorg som kärlek, att det går i vågor. Och så får man ju försöka hoppas att topparna är högre naturligtvis. Men, nej, men det som är problemet då, det som är kruxet, det är ju att intellektuellt sett är det så himla lätt att tänka så här att ja, men om vi bara börjar ligga runt lite lagom så kommer det ju ordna sig. Mm. För om vi säger att det är en heterosexuell relation då, han gör det, hon gör det, vi behöver inte prata om det och så där. Fast, funkar vi människor så? Kan vi liksom... Om vi inte är psykopater, kan vi separera med liksom vattentäta skott? Eller är vi för... Blir det för trassligt? Sitter man och tittar på sina barn och leker, som leker i vattnet och tänker så här, men va, shit, förra veckan så hade ju jag jättehett sex med grannen eller vem det man nu har valt som älskar, jag vet inte. Funkar det verkligen? Grannen hade varit dumt kanske, men ja. Så att det är ju de frågorna också, att... Ja. Det finns liksom inget riktigt okomplicerat, och det är väl det som är att vara människa, eller hur? Eller hur ser jag till dig? Du har ju skrivit verkligen bokjäveln. Ja.
Nej, men jag verkar skriva bokjäveln. Nej, men att bara, det är väl exakt som du säger, att vara människa är bara att testa sig fram, och också kanske insikten om att alla andra också bara testa sig fram. Det fann jag alla. Man vill ju att man ska leva ett samhälle där politiker är någon slags föräldrar och fattar liksom, eller statsöverhuvuden är någon slags föräldrar och fattar de smartaste besluten. Men det är också en ganska så här grym insikt när man någonstans på vägen börjar fatta, nej, de testar sig också bara fram. De är ju helt vanliga människor som
de killgissar lika liksom, mycket som alla andra.
Ja. Och sen, vet du, på tal om att killgissa, Karin, jag älskar när kvinnor killgissar eller kvinngissar. Det gör mig på så gott humör. Nej, alltså, och jag försöker bli sån bättre sån själv. Om jag bara säger att jag är 80% säker på någonting, eller till och med 70, så då brukar jag bara bestämma mig för att gå stenhårt framåt som det var så bombsäkert, speciellt om jag talar med män. Bara liksom, istället för att vara så att det kan vara eventuellt så här, så bara kör jag på. Ja. Jag tänker att det är, alltså det är någon slags feministisk handling i det.
Jag tänker exakt likadant. Jag tycker att så ska man ha, sån attityd ska man också ha när man berättar historier. De får inte vara mer än 80% sanna, då blir de så jävla tråkiga. Nu ska jag outa min man, brasklapp. Jag älskar honom över allt annat, bla bla bla. Men han har en så här otroligt irriterande vana när jag då drar en anekdot som jag gillar att göra. Och gör det, jag och brorsan och sådär. Och vi kryddar lite grann. Då ska han avbryta mitt i en satans parmiddagen och bara, nej, riktigt så var det ju inte. Nej, men nu kryddar du lite grann. Ja, men vad fan? Liksom, jag försöker ju underhålla här. Det är ju inte en disputation.
Är det här ett nyhetsprogram?
Ja. Ja, oh, herregud, skit i det. Men förutom det här, vad ska vi säga, existentiella temat som väcker en massa tankar kring livet, helt enkelt, livet och kärleken och framtiden, så tar man ju den här roman huvudpersonen då, en kvinna som är i 45-årsåldern, funderar ju också mycket på det här med barn, till exempel. Vänskap, och om man måste ha exakt samma värderingar som ens närmsta väninnor, eller hur det funkar, blir det en schism om man inte har det? Måste man berätta allt? Så det är ju massa sådana här funderingar. Och även jobb, hur mycket validerar vår yrkesmässiga framgång, vår existens? Kan man befria sig från prestationsångest? Så det är jättemånga sådana intressanta spår, tycker jag. Och sen så är jag väldigt glad över ditt, vad ska man säga, raka språk. Jag läste, heter han Jonas Jonasson, han som den här 100-åringen som klev ut genom fönstret, han har ju blivit liksom mångmiljardär på sina böcker. Och jag läste en intervju med honom när han sa så här: jag kan jättemånga svåra och krångliga ord. Jag anstränger mig mycket för att inte använda dem i mitt författarskap. Och det tycker jag kännetecknar dig också. Du är ju väldigt bildad och intellektuell. Och du har verkligen ett avskalat och enkelt språk. Och det är fast mycket svårare att skriva på det sättet. Tycker jag i alla fall. Än att skriva med en massa krusiduller. Hur ser du på den analysen?
Fint sagt. Men jag vill verkligen skriva enkelt. Men jag blir så glad över att du uppmärksammade det. Men nu känner jag mig också generad. För nu talar så länge om den här boken. Att det känns verkligen...
Ja, men det är lugnt. Jag har eldat upp den nu.
Ja, bra, för det ska du verkligen göra. Nej, men jag vill säga en sak som också har med mig och mitt skrivande att göra innan vi går över till att tala om andra intressantare saker. Men jag var ganska slut, alltså man är ganska trött efter att skriva en bok. Men nu ska jag skriva en annan sorts bok, en barnbok om hästar i sommar, eller en ungdomsbok som ska bli jätteroligt. Men idag när jag promenerar hem från Tomelilla, där jag befinner mig, så slog det mig att vissa böcker som jag skriver liksom börjar från en tanke, eller liksom någonting som någon säger eller någonting som någon gör. Och det slog det mig, jag satt och åt frukost med en väninna i Stockholm, och så berättade hon om en gemensam bekant till oss som hade gått väldigt bra ekonomiskt för. Så han hade lagt upp på Instagram hur han, för det här givetvis han hade installerat en pool på ön han äger. Och tagit den här poolen till sin ö med en helikopter. Och jag tänker att...
Men ön ligger ju i en jättestor pool, det vill säga ett hav.
Det var exakt ordagrant vad jag sa. Men också att man lägger ut, alltså att det verkligen inte finns någon slags... Ja, men det är verkligen, där finns det inga klimat. Eller,
nej, det är faktiskt alltså, väldigt vulgar.
Eller något sånt. Och då tänkte jag, fan... En sån person skulle vara väldigt roligt att ha som karaktär i en framtida roman. Och då fick jag en liten gnista av lust att skriva en till bok.
Det är lite tidsandan, är det inte det? Hur de här extremt rika männen då som det i vår tid, vad de lägger sina pengar på. Det är så otroligt gränslöst på så många sätt.
Men precis, verkligen, det här liksom i miniformat, så här, Elon Musk säger åt WHO att jag kommer att vad det WHO kanske var FN, något annat FN-organ. Mm. Jag kan donera 6 miljarder eller säg exakt hur mycket. Om ni säger vad ni ska göra med pengarna för att så ska jag hjälpa er att liksom, världshungern ska elimineras. Alla ska få mat på bordet. Och så fick han en ganska noggrann liksom, en kartläggning till vad de här pengarna skulle gå till. Och då bara backade han visslande ut ur rummet. Ja, och köpte typ åkte upp i rymden istället.
Ja, exakt. Köpte lite nya...
Köpte Twitter.
Ja, exakt. Köpte bara en social medieplattform. Ifall det är så att han får kontrollera allt som sägs där i. Såklart.
Mm. Ja, exakt.
Spännande.
Herregud vad läppigt.
Okej, jag gör som en krystad övergång då. Att,
gör det.
En annan känd mediepersonlighet har skrivit en roman här. Martin Österdahl är en kille som är lika gammal som jag, såg jag faktiskt i en intervju. Får jag alltid komplex då när folk har presterat mycket bättre i livet än vad jag har förstås. Men det är han nog väl värd. Han är inte bara Eurovisionsschlagerdirektör eller vad man ska säga. Han är liksom chef för det här stora tv-formatet. Just det. Ja. Och så på fritiden så, jag tror att han bor i Schweiz för mig eller något. Och så skriver han då romaner lite som en hobby och... kriminalromaner har han skrivit och nu så senaste här heter Parmiddagen och den har liksom ingen särskild protagonist eller liksom detektiv eller polis eller någonting som man identifierar sig med utan det är bara privatpersoner så att säga och han fick idén när han var på väg till en sån här parmiddag och då fick rafsa åt sig en flaska vin för att man ska inte komma tomhänt, bla bla bla. Och så i taxin så kom han på, fan, har inte vi fått den här flaskan vin från just det här paret? Mm. Och bara, åh nej, tänk om det blir...
Klassiker.
Ja, klassiker. Regifta vin. Jag tror att det var Magnus Uggla som skrev så här små typ initialer på vinflaskor han gav bort för att se om han skulle få tillbaka dem. Jag tror att jag har läst
det. Är
så himla roligt. Å andra sidan, alltså, om man ger bort ganska schysst vin, då kanske inte så dumt att få tillbaka det. Så att,
ja,
fasen.
Verkligen. Vem bryr sig? Det är väl ändå kästen.
Ja. Hur som helst, så då började han spinna iväg på det där vad skulle kunna vara den absolut mest katastrofala parmiddagen. Och herregud vad fruktansvärd den här är. Det är ju liksom svek och lögner och beroenden och död och mord och sorg. Alltså det är allt som bara utspelar sig. Och det utspelar sig under en kväll. Och det är rätt roligt, det är rätt snillrikt konstruerat romanbygget då. För att det börjar med, den som är mest i fokus är värdinnan. Och också då en medelålders kvinna med en tonårsdotter. Och så ska dotterns pojkvän med föräldrar som de inte känner komma på nyårsmiddag. För att de här barnen är så otroligt kära och de är 17 säger vi. Och har liksom träffats och liksom nästan tvingat in föräldrarna till det här. Och det här barnet då, hennes högt efterlängtade barn, de hade lite svårigheter först att få barn och den här flickan är liksom ögonstenen, de har en ganska trasslig relation, pappan då, eller maken. Och så att de bara liksom vek ner sig. Okej, vi bjuder de här vilt främmande människorna på den här middagen. Och sen så börjar det med att kvinnan är på jobbet. Hon skulle in och göra något hastigt. Det är nyårsafton, klockan tickar på, klockan börjar bli eftermiddag och så börjar hon tänka så här, det här ska jag laga, du vet den här stressen, gästerna kommer då och så börjar hon räkna bakåt så här, så här många timmar till för eller varmbrett efter ett bla 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 och sen så tänker hon ut då hem, byter om fort som fasen, sätter igång, det ringer på dörren och då är det ju några från hennes förflutna som är då helt katastrof. Den här killens föräldrar. Och sen så blir det tyvärr väldigt spoiligt om jag liksom pratar mer om själva plotten. Men jag tycker att det är kul för att då tänker hon ut så här, det här kommer bli ett helvete, ska jag ens släppa in dem? Men sen så tänker hon så här, okej, om en halvtimme kör vi förrätten, då är klockan bla, och sen så tar vi en halvtimme mellan det och det, och sen så kommer varmrätten då, och sen så, och sen så tänker hon ut så här. Och sen är det 12 slag och sen måste de åka hem fort. Så att hon försöker liksom containa den här fruktansvärda kvällen genom de här borgerliga då vanorna. Man har lilla fördrinken, man har någon förrätt, bla bla bla, och så pratar man. Och sen så då, kanske man måste ha något kaffe och avec, och sen så måste man skåla lite i champagne, och sen så ska alla börja gäspa och titta på klockan. Liksom. Men man kan inte rubba den här liksom tidslinjen riktigt, också för barnens skull då. Och sen så utspelar det sig i Nacka då, det här liksom lite på gränsen mellan finfinaste Nacka och vad ska vi säga, lite näst finaste, och de heter, jag har aldrig bott där, men de heter Storängen och Lillängen, och det här huset är liksom på gränsen, det är Lillängen, och det är tydligen inte riktigt lika fint som Storängen. Det är så himla roligt med alla de här liksom klassmarkörerna, eller vad man ska säga, och ängsligheten i de här välbesuttna villområdena, och vem som bor i största villan och vem som har pool och vem som åker hit och dit på semester och sådär.
Fattar man det här om man inte har de referenserna?
Ja, absolut. Ja, det fattar man. Så det är väldigt generellt, det tror jag. Alltså en amerikan skulle fatta det, eller vem som helst. Bör inte vara stockholmare. För att det är så väldigt, väldigt spännande. Och man känner just det här, den annalkande katastrofen, när man som läsare förstår vad som ska hända och liksom vartåt det barkar och sådär, redan innan huvudpersonerna förstår det. Det tycker jag är väldigt, alltid väldigt obehagligt.
Åh, fy fan, jag får en obehaglig känsla bara att höra om det. Åh, fy. Men säger du att, tror du jag skulle gilla den?
Jag tror att du skulle gilla den. Öppningsscenen är ju den här klassiken att två kroppar faktiskt, inte bara en naken död kvinnokropp, utan en kvinna och en man ligger omslingrande på botten av en pool, och det är blod och ja, och så är det som en sån här crime scene, så det är ju en sån klassisk öppning. Ja. Så vi vet ju att det har gått åt helvete hela tiden, men vi vet inte riktigt hur, och vi vet inte vilka, för det är ju liksom flera, det kan vara flera olika kvinnor, men det är inte bara de här tre paren då, barnen och respektive föräldrar, utan det är lite externa personer som spelas in också, så att ja.
Och jag tror att du sålde inne för mig faktiskt. Jag gillar den.
Väldigt kul sån här strandlyssning kan jag tänka mig, med de här lite roliga detaljerna som man liksom fnissar lite åt hur löjliga vi människor är med alla våra pretensioner liksom, i såna här otroligt egentligen privilegierade länder och situationer, att man ens bryr sig om huruvida gästen fattar hur fint det här vinet är egentligen. Ja. Liksom. Det var någon scener, ena gästen säger trevligt vin, och världen blir liksom otroligt förbannad. Man kan inte säga trevligt vin om ett sånt här fint vin, utan man måste liksom tala om vinet på rätt sätt, för helvete. Ja, jättekul. Och då tänker man, herregud, vi har inte mycket att bekymra oss om här just nu där. Nej. Liksom. Kanske finns andra saker, men ja, så det har varit jättekul tycker jag. Med
Parmiddagen heter den.
Den heter Parmiddagen av Martin Österdahl.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vad har du läst då, Peppe?
Jag har läst Alice Dagostars Göra mig förtjänt. Och den handlar om en kvinna som är nästan 30 som pluggar på universitetet. Men det var verkligen inte hennes grej. Hon pluggar ekonomi och hon är helt enkelt för vänster. Hon kan liksom inte riktigt leva med det som varken med sina liksom studiekamrater eller med det som lärdes ut på universitetet. Så hon befinner sig i någon slags passivt tillstånd där hon inte riktigt vet vad hon ska göra med sitt liv, och medan hon funderar på det så jobbar hon som vikarie på olika förskolor. Hon hör till en sån här vikariepool som kan få ett samtal tidigt på morgonen, och så är det bara att dra iväg till en förskola. Och under ett år får vi följa med henne när hon beskriver hur det är att jobba på förskola, och det är så, alltså det är både fint, för hon känner verkligen en kärlek till de här små barnen. Men det är också så deppigt, för det finns så lite resurser. Och den här utspelar sig också under covid. Så plötsligt kommer det en massa regler om att man ska hålla barnen ifrån varandra. Man ska hålla föräldrarna ifrån varandra. Barnen ska vara hemma när de har minst eller snuva. Det här vill föräldrarna absolut inte acceptera, för att de tycker det är skitjobbigt att vara hemma med sina barn. Vilket man i och för sig kan relatera till. Men också hur det liksom inte finns tillräckligt mycket resurser. Det finns ingen fungerande tvättmaskin till exempel. Och små barn är ju ganska smutsiga av sig. Och allt är smutsigt. Man måste tvätta saker för hand. Och barn ska bytas blöjor. För vissa barn är nu blöjbarn. Och det är bara så jobbigt hela tiden. Men samtidigt så känner hon också, som sagt, finns det någon slags... det finns någon slags kärlek till de här barnen. Hon tycker också att de är härliga. Och det finns den ena eller pojken som uppenbarligen har någon slags diagnos, någon bokstavskombination, som verkligen inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Och hon gör sitt bästa för att han ska få det, men räcker ändå inte till. Och den är... Ja, men, jag läste en recension. Aftonbladet tyckte den var inte så bra. Men jag håller faktiskt inte med. Jag tycker att det var en jättefin skildring av... en verklighet där jag kände mig att jag, i och för sig har faktiskt bara barn knappt alls gått på förskola, men det är mest att vi bott i USA och inte haft råd med det. Men jag kan känna igen mig det där att föräldrar som inte riktigt har stenkoll på att läsa den här interna kommunikationen. Det finns alltid någonting man ska logga in på och få information om vad som händer i skolan. Och jag är verkligen inte den föräldern, för jag tycker det verkar så jobbigt. Nej, så här är det. För att jag tycker på något sätt att jag får uppdagen för att göra det. Jag tycker att Magnus eller någon annan kan ta reda på vad som händer där. Och nu fick jag läsa om frustrationen, som jag inte är dummare att jag fattar förut. Men det var så väldigt drabbande att förstå hur frustrerande det är för folk som jobbar på skolor och förskolor. Att för tusende gånger förklara för föräldrar varför man kanske måste ha en studiedag och förskolan är stängd, eller varför allt möjligt, eller varför det är jätteviktigt att man håller sina barn hemma om de är lite snuviga. Och Gör mig förtjänt heter den. Handlar mycket också om, eller inte mycket, men det finns liksom i liksom regionen av den här huvudhistorien finns det också en kritik mot konsumtionssamhälle. De flesta förskolor hon jobbar på är liksom förskolor där folk kör med Teslan och jättedyra Land Rovers och där föräldrarna är extremt upptagna hela tiden.
Mm. Finns det någon liksom dramaturgi i den här dokumentära skildringen? Eller är det liksom Nej. Bara kronologisk skildringen?
Ja, egentligen om man är van att läsa böcker med väldigt tydliga kronologiska, men typ kriminalromaner, så kommer man nog att bli besviken, för det här är en ganska platt linje. Mm-hmm. Det är mest en kronologisk upprepning. Och jag tänker också att det är lite en spegling av någon slags monotoni som kanske finns i om man jobbar som vikarie på en förskola. Alltså där varje dag består av ganska exakt samma element. Och det finns en liten, ett litet hopp som växer någonstans på vägen, men det finns helt enkelt med en ganska lite dramaturgi, kanske också för att huvudpersonen är en ganska passiv person som inte riktigt vet vad hon vill. Hon egentligen bara glider med och låter omständigheterna styra henne snarare än att ta tag i någonting. Det blir verkligen inte så hjältens resa i den här boken, utan det är bara, det är någon som låter livet passera, åtminstone just nu i sin situation just nu.
Nej, men för att jag hörde någon beskriva dramaturgi som att karaktärerna måste utvecklas. Och det är ju, tycker jag, ändå en hel del dokumentära skildringar man har sett där man tar fasta på det och ändå försöker visa liksom vad man lär sig på någonting eller så. Så att det brukar ju egentligen räcka. Men för mig är det där viktigt, annars tycker jag att det är för tråkigt. Eller nu kan ju inte jag säga vad jag tycker om den här boken jag inte ens har läst, men det blir lite så här varning.
Jag fattar, det kanske du pitchar verkligen din bättre, speciellt om man ska göra en film, tv-serie på den. Jag tror att produktionsbolaget som lyssnar på den här podden kommer att nappa på parmiddagen. Nej, men jag kan faktiskt tycka om såna här böcker utan någon slags drivande kraft i sig. Det låter ju, alltså när jag säger det högt låter det ju inte speciellt lockande, men jag kommer på mig själv med att tycka om det där, att man ska försöka förstå den här personen ändå, varför det. Jag tänker att en orsak till att ingenting händer kan också vara intressant, eller försöka klura ut varför är hon så här passiv. Och det kommer kanske några små ledtrådar, alltså det dyker upp en ex-pojkvän som ger ett annat perspektiv på vem hon är, som liksom lyser upp ganska mycket liksom, eller man får se en ny sida av henne när han beskriver henne framför henne, och så kommer det ploppa fram en mamma som också säger några saker som gör att man får, liksom, får uppförstå en ny sida av henne. Men man ska inte vänta sig liksom en grande final eller liksom en jättestor utveckling om man kastar sig in i den här boken. Men ändå längtar jag efter att läsa vidare den. Jag började läsa en annan bok som jag ska tala om nästa vecka, som jag inte känns över att jag läser på svenska, för den finska författare som skrev den, och handlar om en psykolog som har en patient som är, vad heter man, en sexaddict, sexberoende.
Sexmissbrukare, säger man.
Sexmissbrukare. Och där man försöker ta reda på vem det är som är egentligen, alltså vem det som egentligen har problem, är det psykologen eller är det patienten? Och det här låter ju som en mycket intressantare plott, men ändå märker jag att jag har svårare att ta upp den och läsa vidare den än vad jag hade av den här Göra mig förtjänt. Men vi får se nästa gång vi spelar in, ska se om den kanske tar fart, den här sexmissbrukarboken.
Ja, alltså jag kom på att jag nästan måste rätta mig själv här, för att jag tänkte prata om den nästa vecka. Jag håller på och läser den här Knausgård Morgonstjärnan. Och det är egentligen hittills typ noll karaktärsutveckling eller rollfigursresa eller hur man nu ska säga. Och det är lite det som är grejen i den här boken, att det är en lång rad människor som alla bor i Bergen och är helt typ fastlåsta i sina liv, och de kan inte kommunicera. Man blir helt galen på att dialogerna är alltid så här: ja, hur har du det? Hur är det? Bra. Du vet, och man bara, nej, det är inte fucking bra. Kan du bara prata över hallå liksom? Men så är ju vi människor. Vi orkar liksom inte ta tag i grejer, och första steget att ta tag i grejer är ju egentligen att erkänna hur det är egentligen, och det är nog så jobbigt. Men
gud,
så
att, ja.
Så att det, och ändå är det intressant. Men det, så att ibland kanske man inte vet. Det kanske är lätt för mig att sitta här och apropå kvinngissa och tänka så här, vad är det som griper tag i mig? Men det vet jag kanske inte riktigt. Nej, men jag tänker, när det gäller Knausgård så är det ju också, språket är ju faktiskt helt fantastiskt. Säga vad man vill om honom och hans i viss mån introspektiva, alla de här långa böckerna. Men det här handlar ju inte om honom själv. Men det är så jävla magiskt ibland när han beskriver någonting. Eller hur han tecknar en stämning eller någonting med några få ord som är så väl avvägda. Och så tänker jag så här, här hade jag förmodligen använt den här gamla klyschan. Jag hade liksom inte ens kommit på att skriva det på det här sättet. Det är häftigt.
Nej, men jag håller med. Jag tyckte jättemycket om Morgonstjärna. Jag kommer ihåg att jag läste den förra sommaren och jag satt ute på balkongen i Stockholm och läste den. Hade ett så bra läsflow kring den. Och jag kommer ihåg att jag kände så att visst, jag känner mig så motvillig gentemot Knausgård för att jag tycker att för det första var det så himla mycket liksom ståhej kring honom. Alla skulle tycka att han var så snygg och att han var så sexig. Fine, kanske han var det. Alla var så hysteriska kring honom den ena bokmässan då får man så motsatt reaktion, ska alltid vara den där villig. Så jag kände verkligen att jag håller en distans till honom. Men så måste jag säga att jag håller med. Jag tyckte Morgonstjärna var jättebra. Sen började jag läsa på hans senaste. Men fan vad jag inte kommer ihåg. Den som kom ut alltså i våras eller typ i somras nu. Som är minst lika tjock. Och kom in bara två kapitel. Och var så att nej, fan, det här är ingenting för mig. Och så jag vet liksom inte om jag ska fortsätta med den. Eller om... för jag är ju ganska lat av mig. Om det är en bok som inte riktigt får igång mig, men jag känner sådär, då brukar jag bara låta den ligga. Och sen, för jag tänker att man kommer ändå att hinna läsa alla böcker i världen. Och är det någon som inte passar den, så får den fan vara.
Ja, det får den fan vara. Och det är helt okej. Vi befriar alltid varandra från sådana här böcker vi inte orkar läsa ut eller lyssna klart på. Det tycker jag man ska göra.
Jag träffade några kompisar igår som båda jobbar inom på regeringskansliet och liksom inom, de har jobbat på FN förut och inom liksom, båda jobbar med utrikespolitik och fredsbevarande. Och vi pratar en hel del om det som händer i USA just nu med abort och lag och liksom rösträtten och liksom allt känns så fruktansvärt mörkt. Och satt vi liksom och oja oss och skakade på huvudet och liksom jämförde vidrigheter. Och det satt också våra barn i närheten. Och så sa en av mina kompisar så här att nu måste vi tala om någonting som är lite bra också. Liksom visa någon slags ljus eller hopp, för att vår generation kan liksom inte hålla på. Alltså det är så mörkt, vi måste erbjuda liksom ungdomen någon slags ljus. Och då tänkte jag, finns det någonting som du kan, eller vad finns det som ens? Jag tänkte jag skulle skriva om det här i mitt nyhetsbrev, men jag förstod, vad finns det för finns det någon gnista av ljus man kan klamra sig fast vid?
Alltså jag tycker att det är väldigt, väldigt kul med hur de kommunicerar, hur mina barn faktiskt kan plocka upp typ någonting som trendar i Indien via TikTok och hur de liksom lär sig om världen via de här sociala kanalerna. Och det finns en jäkla massa nackdelar med att de lär sig kanske saker som inte riktigt stämmer, eller de blir så insugna via de här algoritmerna och så. Och det tycker jag också. Jag håller med om det också, och jag brukar sno deras devices varenda dag liksom. Men det är också jäkligt häftigt vad de lär mig grejer som de känner till. Och det är ju liksom en befrielse från att man själv var rätt utlämnad till det som hände på skolgården och i klassen och det som var trendigt i ens egen skola ungefär. Alltså jag hade i alla fall ingen chans att hitta några likasinnade liksom i något annat land. Man kanske hade lite brevvänner, men det var inte alls på den nivån. Och jag tycker det är otroligt kul hur de gillar ju olika grejer. Ena dottern håller på med klättring, jag hängde med henne till det enda klätterstället som finns på Gotland faktiskt, klättercentret igår, och såg henne klättra omkring där och prata om de här grejerna med helt vilt främmande människor liksom. Och det tyckte jag var så kul. Jag vet att hon följer en massa såna här klätteridoler liksom i sina sociala kanaler och blir stärkt i att då vara tjej i den här sporten och kliva fram. Det är jäkligt häftigt med det där fönstret som de får. Det måste jag säga. Vad tycker du? Vad kan du komma på med nutiden som är ljust?
Men alltså, jag håller faktiskt med dig om TikTok och sociala medier. Jag fattar ju att det finns en mörk sida där också och att man kan verkligen gå ner någon slags rabbit hole. Men jag tycker som du att det är ett enormt fönster till resten av världen. Och jag tänker att om man bara avfärdar det och säger att det är shit, då har man liksom inte fattat samtiden. Då blir man liksom, då förvandlas man automatiskt till en väldigt gammal person som tycker att allt som är modernt är allt som man inte riktigt förstår är dåligt. Och jag är livrädd för att vara en sån person. Men vad som är just, alltså jag tänker ofta att den liksom generationen, de som är tonåringar nu, är smartare och bättre. Kanske för att de har haft så mycket tillgång till information och för att de är, ja men det finns en acceptans hos dem som inte fanns. Alltså det var verkligen inte bättre förr. Jag tänker som homofobin, liksom fettfobin och liksom kroppsfobin och liksom, det, och liksom för att inte tala liksom om transpersoner, hat mot transpersoner och alltså en massa vidrigheter som ännu var helt, för att inte tala liksom om kvinnohatet såklart. Och jag förstår ju att allt det här existerar fortfarande i någon mån, men att jag tror också sociala medier har fått oss att prata mer om det. Det är lättare att hitta likasinnade och det är lättare att organisera sig. Och det är kanske det som är min, alltså om jag måste hitta, eller om jag liksom måste anstränga mig för att hitta en ljusglimt, är det att unga människor är smartare och unga människor är bra på att organisera sig. Och att vi helt enkelt måste liksom lyssna mer på dem. Kanske erbjuda det som vi har av vår erfarenhet. Vara noga med att lära ut liksom källkritik och hur viktigt det är att förstå sammanhang. Men sen också förstå att världen är stor. Det finns något jätte, jag tycker det finns att det på så vis, ja men förstå att det får man också genom litteraturen, att förstå att människor är trots allt väldigt lika varandra oberoende var man växer upp eller inte vilken tidsålder som man växer upp. Sen har man ju liksom olika, ja, sen är kanske ens omgivning annorlunda.
Men precis, för vi ser ju ofta, jag är ju ofta rädd för liksom sociala kanalers enorma kraft när det gäller att hänga ut eller mobba eller skapa drev eller skapa liksom hets mot minoriteter och så. Men det är också en enorm kraft i det här att ungdomarna kan call out bullshit. Det gör de ju liksom helt med liksom äldre eller politiker, ibland kanske onyanserat, men i alla fall i min feed, som jag vet att det inte heter, det heter For You eller någonting tror jag, TikTok. När jag kollar på TikTok ibland så är det inte ovanligt, och det är förmodligen för att mina barn, jag har förmodligen deras algoritmer, men det är inte ovanligt att det är en person, en TikToker eller alltså en person som helt enkelt bara radar upp det här hatet har jag fått i mitt kommentarsfält och bara liksom läser upp det eller så och får så himla mycket kärlek. Och det är så himla, det är en sån enkel grej, och jag tycker att det är så fint att man faktiskt vågar utan skam, att man vågar bara så här, den här elaka kommentaren fick jag för min dans. Ja. Och att de bara fortsätter så och liksom call it out hela tiden när det här kommer. Det är jättebra.
Ja, bra du sa. Det är det att våga, för att istället för att känna den skammen, för det kan man ju, alltså när jag var i den åldern, när jag var tonåring, skulle jag säkert ha känt att gud, det betyder alltså att jag är jättedålig på att dansa. Kämskvinna som har mage att lägga ut en så dålig film på dig själv när du dansar. Eller vad som helst annat. Men att verkligen äga på något sätt sig själv och sitt uttryck och lyfta fram det. För en sårbarhet är ju också det mänskligaste och finaste som finns.
Ja, och jag tycker också mig se många killar. Det finns ju en massa sexism och allting. Ja, det är det såklart på TikTok. Men det finns också många unga killar som faktiskt pratar om känslor på ett jäkligt bra sätt. När de har blivit sårade eller de pratar om kamratskap eller sådär. Så att jag har väldigt mycket hopp faktiskt för den yngre generationens män, tycker jag mig se också. Liksom på jobbet och sådär, att det är ett helt annat samtal. Det är liksom en helt annan upplyst ordning, hoppas jag i alla fall. Så, det där var ja. Väl fint. Fan, nu känner jag mig lite glad och pigg här.
Ja, också.
Bra
jag
känner
att det här
samtal,
en sån här diskussion. Ja. Hör du, ska vi läsa på och spela in en podd inom de närmaste 2-3 månaderna?
Det ska vi göra. Jag återgår genast till min nattsvarta syn på tillvaron omedelbart skönt. Efter det här. Och så hörs vi igen snart.
Tack för att ni lyssnade på den här podden och tack Karin för att jag fick prata med dig.
Och tack för all fin feedback som ni ger oss. Puss och kram, vi hörs.
Det gör vi, hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.